CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Jag kommer ihåg på fyllan en gång så var det någon som sa, fan Hanif, jag måste bara berätta för dig, du är jävligt schysst för att vara invandrare. Alltså idag skulle man ta det som en förelämpning, men jag tog det som en komplimang. Hanif, du är 9 år, du är vuxen, du är tillräckligt gammal för att ta hand om din bror. Jag kan nästan rysa när jag tänker tillbaka på den perioden, för det var vidrigt.
Frånvaro av omtanke.
Frånvaro av omtanke och kärlek. Frånvaro av gemenskap. Alla poliser fattar vad jag pratar om. Det är då vi liksom, när vi springer in mot faran, det är då vi skiner upp och tycker det är som roligast. Jag lyckades komma tillbaka till svenska samhället. Jag lyckades få svensk medborgarskap och då började det här projekt svensk. Jag skulle bli så svensk som möjligt. De satte nog alla kaffet eller saften i halsen. Den här stökiga tonåringen som var en värsting har sökt sig till polisen.
Hans uppgift som vuxen var utstakad. Han skulle bli soldat i iranska oppositionsrörelsen Mujahedin. Men uppväxten i Sverige rörde till planerna. Hanif Azizi hoppade av Mujahedin i sista stund och blev istället polis i utsatta området Rinkeby. Nu bokdebuterar han med Förortssnuten. Vad är det som avgör våra viktigaste livsval? Och hur är oddsen för att det ska gå att förändra Sveriges utanförskapsområden så att trygghet och framtidstro tar överhanden? Hanif Azizi, områdespolis i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Den här boken som just kommer ut, Förortssnuten, har du skrivit tillsammans med författaren Marcus Lutterman. Vad är det som har varit, tycker du, svårast att sätta på pränt i ditt väldigt händelserika 39-åriga liv?
Det är framförallt avsaknad av mina föräldrar. Känslan av att växa upp utan någon pappa, mamma eller släktingar. Det är svårt att kunna förmedla det när inte jag har referensram för vad det innebär att ha riktiga föräldrar.
Vad är det som i hela din berättelse som du tycker att det är allra viktigast att berätta om och sätta ljus på?
Egentligen två grejer. Dels utsattheten och lidandet från uppväxten, men kontra vem jag är idag och vad jag har åstadkommit. Den dynamiken tycker jag är det absolut viktigaste.
Du och din 3 år yngre bror blev tidigt faderlösa och ni växte upp då på en militärbas i Irak eftersom dåvarande irakiske diktatorn Saddam Hussein, han hade erbjudit folkets mujahedin den möjligheten. Och en avgörande händelse i ditt och din brors liv sker ju då i Bagdad 1991 när ni på egen hand ska lämna Irak och kampen som ni har bott på för att ta er mot Europa och så småningom till Sverige. Hanif Azizi 9 år och Saleh Azizi 6 år. Vad rör sig i ditt huvud när du och din lillebror sitter på den där bussen och ni ser mamma Zore genom fönstret vinka farväl?
Ja, det här är ju en sanning med modifikation, för det fanns ju ändå vuxna personer runt omkring en. Även fast det inte var föräldrar så fanns de i periferin. Men
alltså under resan?
Under resan, så vi har inte varit helt och hållet själva. Men det är ju en spänning utifrån ett barnperspektiv, så var det en spänning att få se någonting nytt, något äventyr, men också en form av alltså man fick bara finna sig där man var liksom.
Var du inte rädd alltså?
Rädd är fel ord, utan mer vad ska hända nu? Vi litar på att saker och ting skulle lösa sig längs vägen.
Vad är det för maningar och krav som du får då från, alltså din pappa är ju redan död när det här sker, men från din mamma vid avresan?
Det som hon sa till mig som jag kommer aldrig glömma bort, det var när hon gick ner på knän och tittade på mig, och sen så sa hon att Hanif, du är 9 år, du är vuxen, du är tillräckligt gammal för att ta hand om din bror. Och från och med nu så är det du som är ansvarig för honom och du kommer klara det. Det är det som har etsat sig fast.
Du är 9 år, du är vuxen.
Ja, det låter sjukt idag. Alltså det är svårt att ta in det, men jag tror inte det är ovanligt att man även som storebror får ta ett oproportionerligt stort ansvar. Här var ju en situation som var absurd, men jag är väldigt säker på att det är många stora syskon som har fått ta ett stort ansvar.
Mm. Har du och din bror förståelse för att egen mor skickar bort er för att hon vill fokusera på den politiska och militära kampen då för ett sekulariserat och socialistiskt Iran?
Ja, faktiskt. Ända sedan jag växt upp med min mamma så har ju hon varit frånvarande. Jag har ju bara träffat henne bara på helgerna. Och jag har hela tiden fått höra hur viktigt hennes jobb är. Och hon har liksom berättat om den här kampen, att de kämpar för att det ska bli demokrati i Iran, där andra barn ska få det lika bra som oss. Och för det krävs en uppoffring. Det är någonting som jag har växt upp med. Och sen när vi satte sig på bussen för att skickas iväg, så var det ju faktiskt krig. Jag minns hur våran skola stängde igen. Jag minns hur flygsirenerna gick igång. Jag minns hur vi fick i paniken springa och gömma oss i skyddsvärnar. Det var inget liv som någon ville leva, och vi ville ha det bättre. Så jag hade en förståelse kring att vi inte skulle vara kvar där. Och vi var ju också på något sätt och vis förberedda, för att i min klass så försvann ju elev efter elev, försvann ju längre tiden gick, och vi fick ju höra att de hade skickats iväg utomlands. Så då var det också en förhoppning om att snart så ska det bli våran tur. Det finns inget annat alternativ. Det fanns inget annat alternativ.
Men hade du för bild av vart du skulle komma och vilken sorts liv som väntade?
När jag var liten och bodde i Irak, vi bodde ute på militärbas och det var i öken, så hade jag fått en massa berättelser för mig om ett land som heter Sverige. Och där jag hade en gång i tiden faktiskt bott där. Och att det fanns lastbilar, bilar som körde omkring på gatorna och sålde glass till barn. Och att de vuxna kunde ge en någonting som kallas för fickpengar. Jag kunde titta på tv och se att det var liksom fotboll och att det var grönt gräs. Jag kunde läsa i skolan om att i Sverige så fanns det liksom kung och drottning. Och vi tittade på mycket på fotboll, och min dröm var att en dag få möjlighet att komma till Sverige.
Men samtidigt så, dina skildringar av hur det var där med alla barnen på militärbasen låter ju nästan som vi barn i Bullerbyn, alltså en väldigt mycket lek och umgänge både på dagar på skolan och kväll och så vidare. Så det lät ju inte som miserabelt egentligen den där tiden.
Det är rätt så svårt att skildra det, men vi hade ett fantastiskt liv. Jag tror att de flesta som går tillbaka och får beskriva sin barndom, så kanske det är en romantiserad bild av sin uppväxt. Och jag minns att jag hade ett väldigt bra barndom, bortsett från att min pappa gick bort när jag var 6 år. Jag var omgiven av mina kompisar och det var lek och bus, även fast det var lite disciplin och hårda tag också. Mm.
Men du mådde bra när du var 4, 5, 6, 7, 8 år?
Ja, jag hade inga större bekymmer. Jag hade självförtroende, jag var självsäker, jag hade lätt för att skratta och liksom var en i mängden precis som alla andra. Jag var en normal barn som växte upp och hade det jättebra. Jag hade ingenting som jag ville byta ut mot annat, förutom ibland att det kunde se roligare ut när jag såg på tv kring typ att det fanns västvärlden och att det var någonting exotiskt och så.
Glassbil och grönt gräs jämfört med den här öken, öken naturen då som fanns där.
Ja.
Men den här boken som du kommer med nu, Förortssnutan, den handlar ju både om ditt liv som polis i norra av Stockholms mest brottsbelastade områden och den här uppväxten i Iran och Irak och dramatiken där, hur det har påverkat dig. Men också ditt arbete med att hitta dig själv i ett nytt och annorlunda land. Och att kunna fungera väl i Sverige, det gick ju rätt dåligt till en början. Det där allra första året, hur minns du det? Hur var det då?
Det var bland det värsta jag varit med om i mitt liv, var ju att få komma till Sverige. För att från att ha växt upp på ett ställe där det var tryggt och lugnt till att komma till ett samhälle där det är frånvaro av vuxna, där det finns ingen omtanke och kärlek, där man inte har någon självklar plats och där man är främmande för allt. Språket, kulturen, utseendet, där det inte finns någon som backar upp den. Det var, jag kan nästan rysa när jag tänker tillbaka på den perioden, för det var vidrigt.
Frånvaro av omtanke?
Frånvaro av omtanke och kärlek. Frånvaro av gemenskap. På det så kommer jag också ihåg att vi vart, det kändes som om man vart slängd ut och fick ta hand om sig själv liksom. Man fick ta tag i sitt eget liv redan som ett litet barn. Jag minns
hur känner du inte så vuxen minsann.
Men nu har jag en annan möjlighet. Men jag som 9-10-åring så skulle jag tvätta mina kläder själv. Någon gång skulle jag ju liksom till och med städa köket för att jag skulle få mat. Vi vart ju misshandlade både framförallt fysiskt av den värdfamiljen som vi bodde hos.
Den där värdfamiljen, du kallar dem för Reza och Mitra i boken. Det var ett slags arrangemang av Mujahedin att ni hamnade just hos dem, eller hur?
Ja, alltså,
de bodde i Norrköping och de skulle fungera som extra föräldrar.
Exakt så, exakt.
Sen kom du och din bror kom med falska papper dessutom till Sverige. Ja. Så att ni hade, det skulle se ut som att ni var släkt med dem, vilket ni inte var. Och när ni blev hämtade av Reza då, i Stockholm blir ni hämtade och ska åka till Norrköping, så ska han skjutsa er då. Du skriver om den där bilresan att Reza inte hade körkort, för det behövdes inte enligt honom. Lagar i Sverige var i huvudsak för svenskarna, tyckte han. Den där starten, vad betydde det där? Att värdfamiljen var ganska mycket utanför samhället och de kunde inte svenska fast de hade bott där i 7 år.
Till en början gjorde det inte så jättemycket, för att värdfamiljen liknade mest oss till utseende och kulturellt. Och det var från början en trygghet i det. Att vi delar samma referensram som dem. Så den delen var inget fel. Men efteråt så har jag förstått att lagar och regler gäller egentligen för alla och inte bara för specifika. Jag minns tydligt när jag gick i skolan så fick ju mina klasskamrater fick pengar och lördagsgodis. Och jag kommer ihåg att vi fick lära oss om BRIS i skolan, barnens rätt i samhället. Men det gäller bara för svenskar, inte för mig, för jag fick ju stryk hemma. Och jag fick ju inte det alla andra fick, men det var bara accepterat, det var så det var. Det kanske inte skulle vara så, men det var så det var. Men annars så var det också en trygghet i att de hade samma referensram kopplat kulturen som vi hade med språket och så vidare.
Det låter väldigt mixat det här.
Ja. Alltså.
Men det var inte, du trivdes inte hemma, det var inte tryggt. Pappan var inte vänlig och mamma var ganska frånvarande, beskriver du. Helt miss när hon hade annat i huvudet. Sen fick hon egna barn också. Men du hade också trassligt i skolan. Medan din lillebror Saleh hade tydligen mycket lättare för sig att finna sig till rätta. Mm. 6 år som han var då. Hur var det i skolan i starten där?
Alltså jag var ju inåtvänd, en grubblande person. Jag pratade inte, jag var inte särskilt social. Jag kunde ju inte språket på samma sätt. Jag hade udda kläder och på något sätt så kände jag mig som en främling jämfört med de andra. Och det ska tilläggas att jag kom inte vart som helst. Jag kom till en väldigt fin område. Smedby, ett fint område i Norrköping där de flesta barnen som jag gick i skolan med kommer från väldigt trygga förhållanden. Och där det kändes som om det var väldigt olika villkor från start. Det vart ju väldigt snabbt att jag hamnade i efterkälket när det gäller språket och kunskapsnivå och allt runt omkring. Det var ju inte bättre av att det var stökigt hemma.
Du skriver på många ställen i boken om hur framgångsrik Mujahedin-rörelsen var på att dels få människor att ge upp nästan allt de hade för den här politiska kampen, dels att skapa en vision om ett paradis på jorden när kampen skulle sluta med seger. När du växte upp där, eller början då i Norrköping, hade du bilden av att du skulle tillbaks till Iran och det här paradiset? Eller hade du en framtidsbild som var i Sverige?
Jag var väldigt snabbt inställd på att vara i Sverige, och min inställning från start var att bli svensk. Jag ville bli minst lika svensk som mina klasskamrater. Om jag fick bestämma mig där och då, så skulle jag permanenta mitt hår så att det var blont. Jag skulle byta mina namn så att det var svenskt efternamn. Och att jag skulle smälta in där inte jag stack ut på något sätt.
Du skulle bli svensk både på insidan och utsidan?
Ja, allt för att inte sticka ut. Det fanns ingenting som var, när jag gick i skolan, som jag uppfattade som att det var någonting positivt med där jag kom ifrån. Det fanns ingenting som var på något sätt positivt där jag kom ifrån, medans jag ville liksom bli en i mängden. Och jag kommer ihåg liksom, jag hade mer hår än vad de andra hade. Jag fick ju liksom moppemustasch för de andra. Jag var kortare än mina klasskamrater och jag stack ut som en, liksom en ful ankunge, kände jag i skolan.
Du skriver i boken om den här tiden: jag saknade min mamma. Jag saknade någon att lita på, någon som kunde hålla om mig och viska i mitt öra att allt kommer att bli bra. Men när du bodde där i Norrköping hos den här familjen, hade du svårt att finna dig till rätta i skolan. Du tyckte att du stack ut på fel sätt. Hur stark roll spelade det där som hon hade sagt vid avfärden då, att nu är du vuxen, du har ansvaret för din lillebror från och med nu?
Så det där, just det, är inte så någonting som jag har medvetet gått omkring och tänkt på, utan det är någonting som har varit en förmedlad känsla. En undermedveten känsla kring att det är jag som har huvudansvaret av att vara den äldsta och störst.
Och du skulle vara en förebild dessutom för lillebror? Inte
ja,
bara...
det är jag som skulle se till att allting skulle gå bra och att jag skulle vara den som skötte med allting.
Mm. Men han lärde sig svenska bättre än du?
Ja, han var en karismatisk person som hade väldigt lätt att få med sig de andra. Det är han idag fortfarande. Väldigt lätt att få med sig. Alla lärde sig språket mycket fortare än både mig och den värdfamiljen vi bodde hos. Fick många nya vänner med en gång. Och jag såg honom på sätt och vis springa förbi mig, eller man säger, på många, många plan. Och vad än han gjorde var han duktig inom. Spelade han kula så var han duktig på det. Gjorde han läxor så var han duktig på det. Var det någon löprunda, orientering i skolan, så var han duktig på det.
Slapp han att bli misshandlad av er fosterpappa?
Jag har minne av att han också blev utsatt. Jag har ett minne av att mamman i familjen vid något tillfälle skulle ha tagit fram en nål och stuckit honom i handen för att han hade gjort något fel. Och det var, jag tror jag skriver i boken också, jag har aldrig något minne av att det har varit jobbigt att bli slagen, men det är nog mer jobbigt att få höra ens lillebror bli utsatt.
När du var 11 stal du en flaska läsk från en privatperson tillsammans med en kompis, Niklas. Eller, ja, först tog du en Trocadero-flaska på egen hand. Ja. Men sen övertalade du Niklas att följa med tillbaka och stjäla lite mer. Mm. Och då blir ni upptäckta. Läskägaren grep din kompis. Var du på glid redan i 11-12 års åldern?
Jag skulle säga det där är så här pojksträck när inte föräldrarna eller den omgivningen har riktigt koll på barnen. Så när det är frånvaro av social kontroll, så kan du som individ göra saker och ting som du aldrig annars skulle ha gjort. Jag skulle aldrig gjort någonting hos den familj som bodde hos. Men här såg jag ett tillfälle när det inte fanns en kontroll, och i min värld så skulle de aldrig kunna veta vem det var som stal den, så att därför kunde jag göra det, och jag ville gärna ha en läsk. Det var så enkelt.
Jag tror det var en liten upptäcktsrisk där. Men din kompis Niklas då, han, han erkänner det här brottet och berättar till och med den första stölden och sådär. Och du blir helt chockad att han säger sanningen där.
Ja, det där är för mig liksom integrationsutbildning nivå ett kring om du har blivit ertappad för någonting. I Sverige så kan man erkänna och be om förlåtelse. För mig var det, jag kunde inte förstå det. För mig var det obegripligt. För det första så var han inte lojal mot mig. Och för andra så angav han mig. Och jag bara tänkte, fy fan vilka konsekvenser det kommer bli för oss. Och mycket riktigt, den kvällen, jag tror jag aldrig fick så mycket stryk som den kvällen. Medan långa Niklas.
Ja just det, han var ovanligt lång.
Han ryckte väl på axlarna, det var väl inte mer konstigt att han bara berättade för sin mamma och sen så var inget mer med det.
Du har inga rapporter om att han blev misshandlad med andra ord?
Nej.
Det kanske inte fanns några tankar då hos dig på att polisyrket, det var ganska långt borta då.
Verkligen inte.
Du hade vuxit upp de första åren med persisk uppfostran får man väl säga då, alltså dels på kampen och sen hos Reza och Mitra. Och livet på den här kampen, det var ju väldigt många vuxna och barn, det var som ett kollektiv egentligen, va?
Yep.
Och sen att bo hos det här iranska paret, hur blev mötena med svensk kultur och svensk, ja det här var ett exempel det här med läsken då, men i övrigt då?
Det var det mötet med svenska kulturen var faktiskt ur ett aspekt, från början så var det läskigt för det var ju främmande. Men sen så började det komma en sida som jag aldrig hade upplevt tidigare, och det är ju, jag ska på ett enkelt sätt förklara som barnperspektivet, att barnen sattes främst, där min lärare i skolan, Karl-Åke, han brydde sig om mig och var nyfiken på mig och pratade med mig som det barnet jag var. Jag kommer ihåg att i väldigt tidigt skede så fick vi även blivit introducerade till en avlastningsfamilj. Kenneth och Birgitta heter de. Och det var ju också, de bodde på landet utanför Lotorp. Och, alltså det var ju som Emil i Lönneberg där man fick vara barn. Vi var ute i naturen, vi gick i kohagen, jag lärde mig att fiska. Jag fick egen abborre, jag byggde koja. Jag kommer ihåg första gången jag tittade på svenskt tv-program Ronja Rövardotter. Jag var helt förtrollad över att det var en serie som var så spännande och intressant, och jag ville bara fortsätta att titta på det här, för det förmedlade någonting till mig utifrån ett barns perspektiv. Och väldigt tidigt så vart jag mer eller mindre liksom fel ord kanske att säga förälskad, men jag älskade det barnperspektivet som fanns i Sverige som jag inte hade upplevt från min persiska kultur. Och det tror jag har präglat en stor del av min uppväxt. Det svenska barnperspektivet, och jag kopplar den här frånvaro eller det här sättet som de vuxna iranier behandlar mig, kopplar jag till att vara iranier. Ja, det var persisk kultur och det var inget roligt liksom.
Nu du är 11-12 här. Din mamma som fortfarande var en del av Mujahedin, hon hörde väldigt sällan av sig. Och när hon väl gjorde det så brukade du inte må så bra efter hennes telefonsamtal eller brev. Varför var det inte positivt?
Det gick lite grann i samma linje kring de andra vuxna som var iranier. Det var mest krav och förväntningar på mig vad jag skulle göra och bli, istället för verkligen genuint bryr sig om hur jag hade det. Det fanns inget intresse i så som jag uppfattat var hur jag mådde eller hur jag hade det, utan det var förmaningskrav till att jag skulle vara duktig, jag skulle vara bra, jag skulle sköta mig i skolan, jag skulle vara den bästa eleven i klassen. Allt det här gick i samma linje som jag upplevde att min mamma förhöll sig ända sedan vi skildes från varandra. Det vill säga det var krav, inga liksom, ingen kärleksfull på så sätt, tänkte jag.
Men hon beskrev i breven hur viktigt det var att du blev en toppstudent så du kunde bli en god hjälp för folket, det iranska folket, och hjälpa till att bygga upp landet när du är vuxen.
Mm.
Det har du från din mamma som då sällan hör av sig, samtidigt som du försöker bli svensk hemma. Det låter så otroligt kluvet.
Mm.
Eller hur? Och du mådde ju, du berättade om Ronja Rövardotter och fiska, och det var positiva saker, men du faller tillbaks i jobbiga tankar hela tiden under din ungdom.
Ja, det blir väl den här slitningarna inom en själv kring vad de som står närmast tycker och tänker, men också hur min omgivning där jag bor faktiskt signalerar. Det blir ju slitningar kring mig själv, och ska jag vara här eller ska jag vara där, och jag saknar å ena sidan min mamma, men å andra sidan så var det väldigt bra i Sverige.
Är det utanförskap du känner, eller mellanförskap som man talar om, eller vad hamnar du i?
Där skulle jag inte säga det är någon form av mellanförskap. Där är det liksom bara totalt en alien på ett främmande. Där är jag fortfarande så här främmande. Och det ska tilläggas också, det här är ju någonting som jag upptäckte också senare. Det att först så trodde jag att jag var en iranier. Jag trodde jag var en normal iranier. Men i mötet också kanske med delvis den här värdfamiljen som jag kom till, men även andra iranier, så visade det sig att nej. Alltså, vi var ju inte iranier i normal iranier bemärkelse, utan vi var udda fåglar även utifrån våran mujahedin-bakgrund. Det i sig var ju också...
Varför det? På vilket sätt då?
Kulturen där vi kom ifrån var inte kopplat till typ den generella popkulturen, persiska popkulturen. Vi hade inte lyssnat på popmusik på samma sätt. Så där vi fick lära oss i skolan och där jag kommer ifrån, det var, jag minns ingenting till exempel att vi hade lärt oss någonting om Persariket och historien kopplat till Persien, utan det var mer kopplat till religion och strid och krig och så. Det var liksom, vi växte upp med sånger, kampsånger, att det var mycket disciplin och man ska sjunga och man ska vara välartikulerad, och det var mycket kopplat till disciplin, ordning och reda. Och den dimensionen lades ju till när jag kom till Sverige och upptäckte att fan, iranska barn har det väldigt bra, och de kan ha massor med leksaker, och de kan titta på musik, och de kan ha fester, persiska fester. För mig var det helt främmande att gå till en persisk fest. Människorna hade sminkats, de hade målat sig själva i ansiktet, det hade jag aldrig sett. Jag kommer ihåg min lillebror sa till den värdfamiljen som vi bodde hos, varför har de vuxna målat sig i ansiktena? För det var helt främmande för oss. Snacka om att komma till en helt
på den här militärbasen, så fanns det inte tid för smink och sånt bjefs, utan det handlade om politik och kamp och...
Japp.
Hanif Azizi, vi ska komma till dina år som polis. 10 år totalt har du varit polis, men innan vi hoppar fram till år 2010 när du är färdigutbildad, så går vi till millennieskiftet när du har gått ut gymnasiet. För gymnasietiden blev ändå rätt så bra för dig. Men sen när skoltiden är över, hela livet ligger framför dig som man säger, då blir det kris i ditt liv. Vad är det som händer då?
När jag kom till Sverige så var det ändå väldigt lätt att jag ändå skulle fortsätta med min uppgift att gå i skolan. Jag gick ju i skolan när jag bodde i Irak på militärbasen också. Och så att det var ju enkelt på så sätt att gå upp på morgonen och gå till skolan. Och det har jag gjort ända fram till att jag är typ 18-19 år. Men sen efter studenten, då skulle man bli självständig och ta tag i sitt liv. Man skulle söka jobb och man skulle bli funktionell i samhället. Och dessförinnan så hade jag ju vaggats i den här tryggheten att saker och ting löser sig, jag går i skolan. Men efter studenten, då märkte jag på något sätt att den här känslan av att jag, alltså att den här, att man var utanför, den förstärktes väldigt mycket. Det blev mycket tydligare efter studenten. Dels i mötet med arbetet när jag skulle söka jobb. Jag minns tydligt att jag sökte många jobb men inte fick jobb. Och det är inte så att jag ville skylla ifrån mig, men det som var för mig tydligast där och då, det var när jag hade en klasskamrat som kopierade mitt personliga brev. Och
som du hade skrivit, ja.
Jag hade skrivit mitt personliga brev där jag berättade om mina egenskaper, och han hade bytt ut namnet och skickat in till samma arbetsgivare, och han fick jobb och det fick inte jag. Jag ville inte lägga så mycket tid på det. Jag orkar inte hålla på och älta sånt, utan skicka iväg nya jobb, men det är klart att det sätter sig någonstans. Jag var ändå, hade mina kompisar och min bästa kompis, henne blev jag kär i, kommer jag ihåg. Jag var väldigt förälskad i henne och vi hade väldigt nära kontakt, men samtidigt så kunde jag emellanåt höra runt omkring kring hur opopulärt det var när det var turkar som kom och ragga på henne och mina kompisar, och att det fanns en, kanske inte att man sa det rakt ut, men det var icke populärt med personer med utländsk bakgrund. Inte så att man sa det rakt ut, men det var någonting som jag liksom växte upp med. Jag kommer ihåg på fyllan en gång så var det någon som sa, fan Hanif, jag måste bara berätta för dig, du är jävligt schysst för att vara invandrare. Alltså idag skulle man ta det som en förelämpning, men jag tog det som en komplimang. Det gjorde ju att min bakgrund, att det var negativt att ha den bakgrunden, den förstärktes. Så att jag vill bara ha ett normalt liv, kommer jag ihåg, bara se framåt. Och jag hade svårt att kunna se en framtid framför mig, för framtid innebar att få jobb, men jag fick ju inget jobb.
Men du, det här personliga brevet som din kompis kopierade, skickade du också in till samma arbetsgivare?
Ja. Vi skickade samma brev.
De kanske såg att det var identiska brev, men de kanske missförstod vem som hade skrivit originalet och vem som var kopian.
Så skulle det kunna vara. Så det är mycket möjligt.
Men hur illa blev det då när du, den där krisen? Sen berättade du att du faktiskt också hade problem med akne. Det är ju en jobbig sak när man är tonåring, alltså massa finnar.
Ja, jag kommer ihåg, jag fick stark medicin. Roaccutan hette den medicinen. Alltså jag minns så tydligt att jag vaknade på morgonen och kände att jag skulle vilja bara fortsätta att sova. Alltså jag vaknade med ångest. Det var mardröm varje natt. Varje morgon. Varje morgon jag vaknade så kände jag, fan vad, vilken jävla, vem ska jag vara med? Vem ska jag umgås med? Det pågick kanske sammanlagt ett år innan jag började hitta ett nytt gemenskap, tack vare farbröder och fastrar som hade tillhört Folkets Mujahedin.
Är du på väg in i rörelsen igen då?
Nej, då var jag, hade jag inga ambitioner på att närma mig rörelsen, utan det enda jag var intresserad av var att vara någonstans, vara med någon, att umgås med någon och hitta en ny gemenskap. Och där jag sökte mig till Stockholm, det var roligt att komma till Stockholm, det var annorlunda, men då fick jag ju också ett nytt bekantskapskrets av kompisar som var helt, de såg ut som mig, det var mina gamla klasskamrater från när jag var liten, men deras referensram för Sverige och omvärlden var helt annorlunda jämfört med mig, och det var spännande och häftigt.
Ja, flera av dem som fanns på just det, på kampen i Irak då, den här Mujahedin-kampen, de fanns också i Sverige. Ja, det var ju ganska många ungdomar som skickades.
Jättemånga ungdomar.
100 minst. Men var de mycket mer politiskt engagerade fortfarande än vad du var då när du mötte dem?
De var mycket, mycket mer kunniga än vad jag var om våran kultur och våran bakgrund, och framförallt om Mujahedin. Jag hade tappat persiska språket redan när jag flyttade från min persiska familj till svenska familj. Jag förträngde bort många av minnen och jag glömde bort språket. Så när jag kom i kontakt med mina gamla klasskamrater, jag pratade svenska med dem. Och de tyckte att jag var en udda figur som var så försvenskad att inte ens kunna prata sitt eget språk. Och jag blev kallad för den svenska Hanif, vilket jag återigen tog det som en komplimang, fast att det inte var menat som en komplimang. För jag hade ju kämpat så hårt för att bli svensken.
Men samtidigt så skriver du på många håll att du hade en väldigt negativ bild av dig själv och tyckte att du var misslyckad och en dålig person och lyckades inte med det här ansvarstagandet för lillebror och sådär. Du hade massa dåliga tankar.
Jag tror att jag hade massor med tankar. Alltså det var massor med negativa tankar som inte alltid behövde vara sanna, men för mig var det sant. För mig var det sant att jag var finnig, ful, oattraktiv. Det fanns ingen anledning att vara med mig. Det fanns ingen anledning för någon tjej att vara intresserad av mig. Jag var andra klassens medborgare i Sverige utifrån min bakgrund. Allt det där fanns inom mig, men kanske inte någonting som jag pratade högt om, utan det där höll jag för mig själv.
Då är du lite mer mottaglig för de här revolutionära tankarna att åka och kriga och sådär. Och samtidigt har du ju inte träffat din mamma på jättemånga. Hon finns ju kvar där i Irak, eftersom man inte kunde vara inne i Iran om man var Mujahedin. Och du åker alltså ner till Irak och möter henne för första gången på många år. Hur blir den där återföreningen?
Det är en livsögonblick som känns som om det är sent direkt.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lönen.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Tagen ur en film där jag kommer ihåg när jag såg henne, jag var helt stum, alltså, och jag försökte liksom öppna munnen och säga någonting till henne, men alltså, jag var stum. Och det var som om hela ens liv, från att vi hade separerats från varandra till att vi hade setts igen, det var liksom som att allting gick i en snabb spolning framåt. Och det kanske var bland de häftigaste ögonblicken i mitt liv där och då, att återigen få förenas med min mamma. Jag kommer ihåg att jag kramade henne hårt och sa att jag önskade att vi hade aldrig skilts från varandra. Men det var ju också så att det gick ju inte snabbt det här med att jag skulle träffa min mamma, utan det tog sin tid. Medvetet så tog det en process på, jag kommer inte ihåg, men säkert ett halvår eller någonting mer, där det skedde en bearbetning av mig. Successivt så började jag kodas om från att vara den här svensken till att börja vaggas in i en alternativ identitet, där jag fick liksom återberättat om Mujahedin och deras rörelse. Det var många lektioner, berättelsen om kampen och vad andra personer tidigare hade kämpat så hårt för att det skulle bli bättre i Iran, och där min berättelsen var ju om mig. Det var ju min pappa som hade varit med. De hade kämpat så hårt, den här rörelsen, med att kunna få demokrati i Iran, och den berättelsen blev ju min berättelse, i och med att jag inte hade så bra historia, i och med att jag inte kunde någonting om min bakgrund, och så berättar någon din bakgrund till dig.
Därför din pappa var ju en krigshjälte.
Ja.
Och graven, det var Mujahedins ledare, besökte din pappas grav. Då förstår du att han, som du knappt kände, var då en jättestor där.
Ja,
du har inte själv fått din pappas kärlek, för han var ju först borta och sen död. Vad är det du känner då när du får reda på att här ligger Mujahedins arbete och kamp framför, och du, Hanif, du är välkommen att ta din plats här? Har det med pappa att göra då, att du är så pass benägen och lockas av det där?
Delen med pappan är relevant, men det starkaste relevansen är omformas av en gemenskap där du har en självklar plats.
Men kände du då omtanke och kärlek där i Mujahedin? Alltså?
Ja, jag kände den värmen och kärlek som jag kände från första början. Jag hade ångest och mådde dåligt under ett helt års tid. Första natten när jag vaknade med Mujahedin, ångesten släppte. Jag föreläste i flera år den här berättelsen, att ångesten släpper när man kommer tillbaka till sin rätta miljö. Det är någonting som jag får möta av väldigt många personer. Många besökare kommer att berätta det här, att de känner igen sig det här, att man har en ångest av att inte ha rätt tillhörighet. Men sen när man kommer tillbaka till sin riktiga tillhörighet, hur man känner att pusselbitarna stämmer.
Kvartal är ett mediehus, ett mycket litet sånt. Men vi kan åstadkomma en hel del. För att göra det behöver vi hjälp. Viktig journalistik bygger på att människor som har kunskaper om exempelvis missförhållanden berättar om den verkligheten. Och Kvartal har nu en ny krypterad tjänst för att tryggt kunna lämna känsliga uppgifter. Du har källskydd och kan vara anonym. Mer om hur du numera kan tipsa Kvartal kan du läsa på vår hemsida. Och det är också där som du formulerar och skickar in tipset. Tack för att du tipsar Kvartal. Men några år efter här så är du ju inne på Polishögskolan. Du har kommit in där, vilket du kanske inte trodde först. Men, och hur går det där till när idén föds hos dig att jag ska nog bli polis, det där är min grej? Det är inte helt självklart när man ser din story.
Nej, jag tror själv att jag var själv. Jag tror att mina klasskamrater från när jag gick i högstadiet, de satte nog alla kaffet eller saften i halsen. Den här stökiga tonåringen som var en värsting har sökt sig till polisen. Jag lyckades komma tillbaka till svenska samhället. Jag lyckades få svensk medborgarskap och då började det här projekt svensk. Jag skulle bli så svensk som möjligt. Jag skulle göra comeback i svenska samhället och jag ska visa varenda människa som inte trodde på mig att jag minsann kan lyckas. Det var, då insåg jag också att jag måste skita i vad alla andra tycker och tänker kring om jag är svensk eller iran. Utan jag måste fan köra mitt eget race. Ett steg i den riktningen var att göra militärtjänstgöringen. Som mina kompisar trodde inte att jag skulle klara av. Och jag kommer ihåg att jag valde, när jag var på psykologsamtal så sa jag att jag ville göra absolut tuffast som fanns. Och då kunde jag bli en amfibieplutonsbefäl. Jag körde det här, jag hatade det här, men jag lyckades ändå klara av det.
Men vad var det som gjorde att du plötsligt hade så mycket energi och tog före sakning och framgångsrikt dessutom? För du hade ju haft en helt annan läggning tidigare.
Det är en bra fråga.
Ett driv och en uthållighet och en, ska vi säga, en slags moralisk ledarskap över dig själv på något vis.
Jag hade ju någonstans... Jag valde att testa en väg som var den enkla vägen. Jag testade att ta en genväg och bli framgångsrik. Och det var ju att genom att ansluta Mujahedin, för då skulle jag verkligen bli någonting. Jag skulle bli en stjärna, jag skulle bli en hjälte, jag skulle hjälpa människor i Iran. Jag skulle bli så framgångsrik och på väldigt kort tid genom att fatta ett beslut så var inte jag plötsligt loser. Jag, för dessförinnan så var jag loser som utifrån svenska samhället. Men sen så valde jag nog att gå den svåra vägen och den långa vägen. Jag skulle vilja tro att det har lite grann att göra att jag var tillräckligt mogen för att kunna ta eget ansvar. Kanske för att sluta skylla på alla misslyckande och allting på yttre omständigheter. Kanske, det kanske var så att svenskarna var rasister. Det kanske var så att alla var emot mig. Men det spelar ingen roll. Jag kommer ju inte framåt för att jag tänker på det här sättet. Utan jag måste ta tag i saker och göra det jag själv vill att göra. Det finns en beslutsamhet kring det. Och jag kommer ihåg så tydligt just när jag skulle göra militärtjänstgöringen, för jag var redan dömd på förhand av mina nära att de, för att vad än jag hade gjort tidigare i mitt liv så hade jag hoppat av. Vad än jag hade testat så hade jag hoppat av. Och jag kommer ihåg att det provocerade mig när de vuxna inte trodde på mig. Och jag kommer ihåg när jag började som militärtjänstgöringen så var det många som fick bryta militärtjänst för att den var jävligt tuff. Och jag hade bestämt mig för mig själv att det där ska jag inte göra. Jag måste fullfölja det, för då har jag på pappret sett utifrån svensk mått, då har jag ändå någonting jag kan uppvisa. Jag har ett svenskt medborgarskap och nu har jag gjort militärtjänstgöringen. Så när jag gjorde militärtjänstgöringen, för det första så kom jag in i en miljö som var präglad av disciplin, ordning och reda och Jag hatade det, men jag funkade i det. Jag funkade i disciplin, ordning och reda. Jag funkade så bra att ha på mig en uniform. Jag älskade att jag var bara en siffra bland alla andra siffror och att mitt namn var Azizi och att jag var en i gänget. Med rutiner, ordning och reda så blev jag funktionell. Jag skulle säga att militärtjänstgöringen blev kanske en ny start. Och när jag klarade av militärtjänstgöringen som var väldigt tufft, den var väldigt hård och brutal. Vi gjorde sjuka grejer när vi var ute i fält. Jag hade hört så mycket berättelser om vad man gör i lumpen, men jag trodde inte på det. Men när jag lyckades klara av det så visste jag att framför mig så kommer de flesta grejer jag gör kommer vara väldigt enkelt, för att det var så mycket grejer som jag inte trodde att jag skulle klara av som jag lyckades göra under militärtjänsten. Vaken i flera dygn i sträck, marschera flera mil, överlevnadsutbildning där man inte fick mat på flera dagar. Men nu hade jag verkligen sett i praktiskt att det är fullt möjligt, att jag har liksom en potential som jag inte trodde det fanns. Och när det var klart så visste jag att de andra grejerna som jag skulle göra, vad än det skulle vara piss i havet jämfört med att göra militärtjänsten. Så för mig, framför mig, om jag är amfibieplutonsbefäl, så borde det inte vara några konstigheter för mig att söka mig till polisutbildningen. Det borde ju till och med vara en fördel liksom. Sen var det också en liten detalj som inte är helt relevant. Det var att polisen gick själva ut och annonserade om att de ser gärna personer som har utländsk bakgrund. Och även fast inte jag kände mig själv träffad, så var det människor i min omgivning som sa: det här skulle passa dig. Du har utländsk bakgrund, du har en annan referensram. Vi tror att du skulle kunna lyckas. Och så jag blev påhejad av min kompis föräldrar. Så jag skickade in ansökan.
Det spelade roll alltså?
Det spelade roll, ja. Att jag blev påhejad av andra personer att söka.
Du nämnde för en stund sedan att du blev svensk medborgare. Hade det en betydelse för vad du sen gjorde?
Ja, för då, det var en led i att bli svensk. Ett första steget för att kunna bli svensk, det är att ha svensk medborgarskap. För då öppnades ju upp möjligheter för mig till olika grejer. Bland annat militärtjänstgöring, jag fick ett svenskt pass, jag kunde ut och resa. Jag intalade mig själv att det hade betydelse. Jag hittade på det för mig själv att vara svensk medborgare är att vara svensk.
Och du det låter verkligen som att din militärutbildning och amfibietjänstgöring där, att den var superviktig och stenhård. Hur behandlades du av befäl och andra soldater med tanke på att du tidigare hade känt dig diskriminerad och illa behandlad?
Det är en bra fråga som du ställer, för att flera gånger så kommer jag ihåg att det var befäl som betedde sig på ett sätt där mina soldatkollegor reagerade över och tyckte att det där var oschysst. Och att det var i deras
främlingsfientliga kommentarer, eller vad var det?
Jag skulle inte säga att det var direkt främlingsfientligt, men det var uppenbart att det var oproportionerligt. Att det var lite oproportionerligt i den bemötande som jag fick. Inte alltid, men det hände några gånger. Men för mig så spelar det ingen roll, utan jag körde på som vanligt.
Det ledde ju inte till att du tappade sugen uppenbarligen, utan du hade...
Nej, utan jag spelar med det. Jag kommer ihåg flera gånger. En gång så fick jag, vid ett tillfälle kommer jag ihåg, då hade vi precis fått digitalkamera, så vid en uppställning så hade jag tagit fram en digitalkamera och fotat. Jag fick omstädning för mitt logement i en timme. Alltså jag fick omstädning efter omstädning. En hel timme höll jag på att städa mitt logement när vi gjorde grundsoldatsutbildningen på Väddö. Jag var helt genomsvettig. Det fanns ingen proportion i den bestraffningen som jag fick där kontra vad jag hade gjort. Annars så var militärtjänstgörande, som var häftigt med det var att det var präglat av en kollektiv bestraffning.
Alltså, det låter härligt.
Det gör någonting positivt med kollektiv bestraffning. För att när du bestraffas kollektivt, då inser du själv att du har ett delansvar gentemot dina andra soldatkollegor. Och då kämpar man för varandra.
Fanns det någon koppling till gemenskapen på militärbasen i Irak och det här som skedde i...
Definitivt. Jag är ju uppväxt med uniform och militär disciplin. Här var ju liksom miljön, kändes som om det var hemma igen. Att sova på logement kändes som att man var hemma.
Men du kommer in på polisutbildningen och ska ut i hetluften på riktigt då. Då är du 28-29 år någonting, va, när du blir polis. Mm. Och vad jag förstår så har du då en rätt idealistisk bild av vad du ska kunna uträtta, just för att med din iranska bakgrund och ditt icke-svenska utseende. Det är tydligen en poäng då där. Så du tror att du har andra möjligheter än helsvenska poliser. Har du det? Blir det så?
Nej. Både ja och nej skulle jag svara på den frågan. Det var en naiv polis som var väldigt idealist, som sökte sig ut och trodde genom, som Brigitte Friggebo, att om man skulle bara sjunga Kumbaya Friggebo, så kommer saker och ting lösa sig. Om kom så kramas vi. Eller, jag trodde verkligen att de flesta har missförstått vad det handlar om, och om jag kan bara förklara alla fördelar med svenska samhället, om jag kan bara berätta hur positivt och bra det är att med Sverige, så kommer jag kunna övertala de flesta att kunna att bli poliser. Och jag hade ju dessutom samma bakgrund som dem, så hej, kom igen.
Här kommer jag, Hanif Azizi, och jag är kompetent både på den svenska kulturen och på er invandrarkultur, ja, om det nu finns något sånt. Det var din bild som du kom in där.
Jag tillskrev mig själv väldigt stor kompetens utifrån att jag hade en annan bakgrund. Då hade jag per automatik kunskapen och förståelse för alla invandrare som bodde i förorten.
Och hur blir då dina första 2 år som polis? Hur blir det? Vad händer?
Det går inte helt som det ska. I mötet med medborgarna och människorna i utanförskapsområdet så blir det en frontal krock. Jag vill minnas att jag häpnade över inställningen som många unga hade. Och jag kommer ihåg också att jag hade en väldigt nära till ilska. Jag kunde lätt bli arg över när unga personer skyllde sina problem på omgivningen och samhället. Då kunde jag bli riktigt arg. Jag hade kort stubin när det gäller mötet med unga personer med utländsk bakgrund. För att jag tänkte att de borde vara tacksamma och bara vara medhållna eller liksom följsamma i vad vi gör och borde ha vissa respekt. Men medans det var en annan värld, det var en kulturkrock.
Du fick en del smeknamn här av kollegor i början där. Balsamboy, hårbalsam, alltså Halal Hassan.
Ja.
Det där kan man ju tolka, Balsamboy vet inte hur dramatiskt det var, men Halal Hassan låter ju lite halvrasistiskt, men det är inte så du beskriver i boken.
Nej, utan det är väl en sak som jag tänkte jag skulle gärna önskat att fler framtida kollegor skulle kunna ta del av den här. Det är en särskild gemenskap där det finns utrymme att driva med varandra på ett hjärtligt sätt. Och Halal Hassan var inte på ett främligt, alltså det var inget hån eller häcklande om mig, utan det var mer som ett roligt sätt att skoja till det.
Det tog du positivt alltså?
Man måste, alltså i den här miljön som vi verkar inom som polis, du måste ha utrymme för humor. Du måste ha det, och ibland är det mest som bizarrast, det är då humorn gör sig rätt i jobbet. Det kan man inte riktigt berätta för allmänheten där ute hur. Jag tror jag nämner i boken någon när jag var på en lägenhetsundersökning, blev en död människa och jag håller på att swipa på Tinder. Den är väldigt bizarr, men det var vår vardag. Det är vår vardag.
Men du skriver många gånger i förortssnuten att du inte mår bra psykiskt av jobbet efter ett tag. Du sover dåligt, känner avsky för många av de kriminella som du tvingas hantera. Att du som person blir förändrad. Du blir en negativ människa med ofta läskig attityd och mådde skit, skriver du. Du hade ju fått drömjobbet här och sånt. Och så hamnar du i förakt mot de människor du möter och en del förakt mot dig själv också. Varför blir det så? Var det för att det här idealistiska föll till marken som en pannkaka?
Den idealistiska världen fick ens en riktig käftsmäll redan efter aspiranten. Efter aspiranten så fick Halal Hassan komma in i matchen och komma in i verkligheten och släppa sina idéer. Men med tiden så var det mycket möten och mycket konfrontationer. Jag fick en blick där jag kunde se samhällets baksida, framförallt saker och ting som inte fungerade. Vi som är poliser fick ju liksom från första parkett beskåda all form av misslyckande jag vill inte slänga ut allting på politiker, men all form av misslyckande hamnar i vårt famn. Det kan vara misslyckande kopplat till integrationen, det kan vara kopplat till psykiskt sjuka personer, det kan vara kopplat till narkotika, allting hamnar på något sätt i vårt knä och vi skulle lösa det. Och det blev också tydligt efter ett tag att det är ingenting som vi löser. Vi löser inga problem, utan vi kan släcka elden tillfälligt och liksom lägga över ansvaret, liksom skicka iväg någon till någon annanstans. mycket konfrontation med unga personer som visade ett förakt som gjorde att jag fick en hård blick och fick skaffa mig ett hårt skal för att kunna orka med jobbet.
Och det hände ju massor under dina första år som polis. Det är kravaller, gängmord, social misär, ständiga hån från ungdomar mot er poliser och fysiska hot och ett antal nära kontakter med ond, bråd, död. Men samtidigt så skriver du på flera ställen i boken att det är just de här skarpa lägena, utryckningar mot pågående rån och våldsbrott som du går igång på, nästan njuter av.
Ja. Men jag kan säga så här, jag har tänkt väldigt mycket, men när det är skarpt, när det är på liv och död, när det är på allvar, då släpper en massa andra grejer, utan då är du i nuet och du blir ett med dina kollegor och jobbet, och till viss del så kan du också bli ett med samhället. Och ju skarpare jobb det är, ju större dignitet det är på uppdraget, desto mer så blir du betydelsefull och du blir liksom, kommer in i matchen och är i nuet. Och den känslan att vara i nuet i skarpa situationer som ibland kan tangera på liv och död, det är en kick som jag tror jag mår bra av.
Mm.
Och jag vet att det här, alla poliser fattar vad jag pratar om. Det är då vi liksom, när vi springer in mot faran, det är då vi skiner upp och tycker det är som roligast.
När du har varit polis i 5 år så brakar den stora flyktingströmmen loss ordentligt. Du skriver att ett antal lagar och regler i Sverige blir satta ur spel. Vi har ingen koll på vilka som kommer in i landet, och det måste vi ha. För när det kommer så många människor samtidigt från många olika länder, så vet man att det inte bara är bra människor som tagits över gränsen, skriver du.
Mm.
Det här låter nästan som ett inlägg i migrationsdebatten, är det det?
Ja, men om jag ska vara lite ödmjuk så är det en inlägg för sent. Det här borde varit ett inlägg 2015. Medan nu så kan jag vara ödmjuk och säga att jag sitter på läktaren och ser facit och kommenterar efteråt. Men jag tror att det är någonstans så är det liksom inpräntat i alla poliser att vi ska följa lagar och regler som vi har satt. Om inte vi följer de reglerna och lagarna som vi har, varför har vi dem? Vi ska ju följa dem till stor utsträckning som möjligt, och för mig var det obegripligt hur vi valde att göra på det sättet. Kanske inte valde det, utan vi vart liksom överrumplade över det som skedde, men det var, för mig är det märkligt. Det var och mycket riktigt, jag kommer ihåg, det var ju någon snubbe som var den säkerhetspolisen som gick ut och efterlyst att han var potentiell terrorhot, vilket visade sig att det inte stämde, men för mig var ju det också en bekräftelsen av att vi har noll koll. Vi har ingen koll. Du kan inte bara, om du kommer in någon till Sverige som bestämmer sig att den ska åka upp till Finland, så släppte vi förbi den så att den kunde åka till Finland. Det vet jag att man inte får göra. Utan man ska skickas tillbaka till det första land man kom till. Eller man ska söka asyl och så.
Det här skuggsamhället, det talas om att det kan finnas tiotusentals personer i Sverige som officiellt inte är här eller som vi inte vet rätt identitet på, och som finns, eller som kanske har utvisningsbeslut som man gömmer sig. Har du kommit i kontakt med det här skuggsamhället i ditt jobb?
Ja, det är väl många gånger som man kommer i kontakt med personer som inte ska vara här. Som uppehåller sig här ändå. Jag vet inte riktigt varför det är så, men själva systemet för hur man ska kunna omhänderta, utvisa och avlägsna personer som är papperslösa eller ska inte vara här, det är jättekrångligt. Det är sällan som att det är saker och ting är glasklart. Så att många gånger så träffar vi på personer som inte ska vara här. Ibland så kan man som polis välja att blunda för och titta åt ett annat håll och jobba vidare, för att det är så mycket byråkrati och pappersarbete kopplat till det.
Otryggheten i utanförskapsområdena, kriminaliteten, laglösheten, rädslan, tystnadskultur, social misär, skolor som inte fungerar, barn som inte lär sig svenska, som har ibland kriminella personer som förebilder. Hur ska vi få rätsida på det här i Sverige?
Alltså du rabblar upp så många grejer. Jag har inte svaret. Jag vet inte. Jag tänker att ju fler år som man jobbar som polis, desto mer inser man att saker och ting är väldigt komplext och svårt. Och ibland så tänker jag också att jag försöker tänka utifrån det polisiära perspektivet hur vi polisen ska lösa många av problemen. Inse att många av de här frågorna är kanske från början inte så här polisiära. Nu låter det som om jag är den här tonårskillen som skyller ifrån mig igen till på samhället, men det är väl några grejer som jag tycker ändå blir tydligare när man tittar, blickar mot andra länder. Så ser man att vissa grejer så lyckas andra länder fixa det bättre, och då tänker jag att man kan väl testa deras metod. Kan vi inte ha en speciallagstiftning mot personer som är gängkriminella? Kan vi inte ha en lagstiftning kopplat till klassa folk kring kopplat till terrorism? Kan vi inte dra medborgarskapet från de som har valt att åka in och strida? Vad är problemet med att dubbla straffen precis som Danmark gör kopplat till personer som begår grova brott som belastar vårt samhälle? Varför ska vi behöva ta ansvar för de här imamerna som är säkerhetshot för Sverige? Det är för fan inte vårt ansvar. De är ju ett hot för Sverige. Hur kommer det sig att de får vara i det här samhället och släppas lösa när säkerhetspolisen har bestämt sig att de här inte ska vara här? Det är alltså, jag vill inte låta som en någon så här diktator, men på många frågor så känns det som om det är jäkligt slappt. Och jag har ju lite erfarenhet som jag skriver framförallt i boken kopplat till mötet med USA. När jag blev ertappad med falsk legitimation på gränsen där, och där jag blir utkickad från landet med huvudet före. Och där de var riktigt,
du har brutit
riktigt
mot den bestämmelsen. Ja. Du skulle till Washington på ett iranskt mujahedin välgörenhets evenemang, men så känner du en kompis i Kanada och åkte dit. Och ja, det hade du inte rätt att göra enligt gränspolisen. Och vad hände då? Du hamnar i en cell.
Jag hamnar i en cell och jag blir så småningom utskickad från USA och får inte än idag återvända dit. Ja, det kanske var lite överdrivet det jag sett, men jag gillar själva idén.
Ja, du skriver i boken så här att du uppskattar i efterhand att polisen var stenhård mot dig för du hade brutit mot en föreskrift. De visade nolltolerans mot en person som gjorde fel och som inte respekterade landets lagar och bestämmelser. Jag kan önska att det vore lite mer så i Sverige.
Japp. För jag tror att det sänder rätt signal och att det visar också en respekt att här. Det var ju samma sak när jag bodde hos Kristina och Anders. Det var väldigt tydligt med reglerna, vad som gällde och vad som förväntas sig. Och när man inte är tydlig med vad som förväntas sig, då kan man utnyttja det. Och jag tycker att vi skulle kunna skruva upp det betydligt mycket mer.
Och Anders tyckte inte om att du tog genvägar. Till exempel, nej, om du skulle ställa in en tallrik i diskmaskinen, ja, så öppnar du inte luckan helt och hållet utan bara liksom, ja, skyfflade in tallriken lite på måfå och sådär. Ja. Sluta ta genvägar, ja, Hanif.
Öppna skåpet ordentligt. Ja. Stäng dörrarna, plocka bort matresterna. Det var mycket så här ordningsfrågor kopplat till min uppväxt.
Under en utryckning som du och kollegorna gör, jag tror att det var i Kista industriområde, så griper ni tre personer som har begått massor med brott som ni känner till. Mm. Men det går inte att bevisa deras skuld, utan det blir inte något åtal där. Du skriver så här: den svenska rättsapparaten är inte utformad för att hantera individer som dessa. De har gjort ett aktivt val att bli livstidskriminella. Vi vet bara att tre hänsynslösa, våldsamma och beväpnade yrkeskriminella än en gång har glidit ur rättsstatens grepp, trots att vi poliser i yttre tjänst har gjort vårt jobb.
Mm. Det här var ju de här tillhörde grupperingen Dödspatrullen.
Mm. Som hade Rinkeby 1 kan kallas, ja, för exakt, i boken.
Ja. Ja.
Men det låter ju väldigt hopplöst. Det låter ju som att egentligen så löser vi inga problem, men vi släcker en del bränder, men det glöder överallt.
Jag tror att många av de här morden och många av de här grova gängkriminella har fått härja väldigt fritt, och där jag kände själv från min position att det kändes väldigt hopplöst. Det var kanske bland annat därför som jag valde att ändra min position från till att jobba mer med brottsförebyggande arbete för min egen skull, för min överlevnads skull, att jag skulle kunna må bra, att kunna gå till jobbet och inte vara frustrerad över att busarna skrattar åt oss och våra lagar. Då kan jag jobba med någonting där jag går till jobbet och känner att det här kan jag verkligen påverka på riktigt.
Har du förebyggt brott och kriminalitet genom det där arbetet, det där uppsökande eller det förebyggande?
Det vet man inte.
Du får inte så mycket adrenalin kanske då som Nej. Du får vid de här uttryckningarna.
Nej, det förebyggande arbetet är ju jättesvårt att mäta. Men det bästa fallet som man kan på något sätt mäta det är ju när vi får tips som vi kan skicka vidare till kollegorna och jobba med. Där det finns personer som känner en tillit till poliserna och lämnar över information och information som skulle behöva ta flera dagar att spana fram den informationen. De tipsen kan vi jobba vidare på och skicka vidare. Så på så sätt så kan man ju se att det ger lite resultat. Men annars så tänker vi att det ska vara på lång sikt att det ska ge positiv resultat.
Jag tänkte vi ska avrunda här eller snart. Din historia är ju din egen. Det går ju att se att din lillebror Saleh fick en klart behagligare resa. Han är idag forskare på Hawaii i USA. När vi diskuterar hur integrationen ska bli bättre än idag, hur vi ska känna mer samhörighet i ett Sverige som allt oftare beskrivs som väldigt splittrat, vad är det vi ska lägga fokus på?
Jag tänker under alla de här åren som jag har varit ute och föreläst så ser jag att det handlar ju om inställningen vi har mot varandra. Integration handlar om människa till människa och det är ingenting som kan påtvingas uppifrån. Där man ska till viss del acceptera den personen för vad den är och försöka kunna liksom leva lite grann sida vid sida, men utifrån svensk perspektiv så önskar jag kanske att det fanns en lite mer nyfikenhet mot den andra som vi skulle kunna ta till oss. Medan den andra, de som kommer hit till Sverige och ska integreras, måste verkligen göra avkall på mycket grejer för att liksom kunna vara funktionella.
Är du optimist?
Inför vad då?
Ja, samhällsutvecklingen i Sverige och att...
Nej. Tyvärr, nej, det är ingenting som... Det ser inte särskilt ljust ut. Jag tänker väldigt mycket på, när man pratar om det här så kan man titta på resultatet, vad polisen gör och inte gör. Men om vi tittar på någonting som jag är väldigt nyfiken på är framförallt se skolresultatet för våra ungdomar i våra utsatta områden. De är inte så bra. De ser inte särskilt bra ut. Det är många unga killar som inte ens har gymnasiebehörighet för att söka till gymnasiet. Parallellt med det så är det, ser jag som att samhället går mer åt att vi, istället för att liksom vara mer med varandra, så är det mer splittrat där de som har möjlighet kommer dra sig undan och sätta sina barn på mer förmögna, bättre skolor, och man kommer flytta till ett område som är mer tryggare. På så sätt så upplever jag att samhället håller på glider mer från varandra än att vi möts.
Men om det inte finns anledning till optimism nu, hur kommer det att bli om 10 år?
Ja, mer splittring kanske. Kanske lite mer hårdare klimat. Lite tuffare, lite hårdare.
10 000 nya polisanställda har regeringen sagt i flera år är på gång, utbildas. Blir det nog med poliser när den där förstärkningen är genomförd?
Nog poliser för, ja men det...
Tillräckligt.
Nej, det är svårt. Svårt att svara på den frågan om det blir tillräckligt. Men det blir i vart fall ett välbehövligt för att kunna utföra de absolut vanligaste grejerna. Att det inte ska bli som det var för några år sedan där vi fick backa tillbaka och låta buset bestämma, utan då kan vi kliva fram ännu mer och visa att vad som gäller och så. Men det är svårt att säga 10 000 om det kommer räcka. Nej, troligtvis inte, för vi kommer bli betydligt fler människor också.
Hanif Azizi, områdespolis och en av författarna till boken Förortssnuten. Tack för att du kom till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.